When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Hej och välkommen till Klimakteriepodden med mig, Åsa Melin. Tack för hyllningar och hurrarop efter förra avsnittet. Jag blir så peppad av allt det här. Jag uppskattar det så mycket. Det ska ni veta allihopa. Tack! I oktober infaller många temadagar. Bland annat så kanske några av er noterade internationella klimakteriedagen den 18. Men det är också månaden med mycket fokus på bröstcancer, rosa oktober. Och det tycker jag är superbra, även om jag också tycker att alla kvinnor som kämpar med en cancerdiagnos förtjänar uppmärksamhet alla årets månader. För ett drygt år sedan så var jag inbjuden av Bröstcancerförbundet och Cancerfonden till ett event för unga kvinnor med bröstcancer. En hel rad kunniga och intressanta personer var med och jag föll särskilt för Yvonne Wengström som hade en så spännande forskning att visa. Studier som nämligen visar att kvinnor som går igenom eller har gått igenom en cancerbehandling mår bättre på flera plan om man tränar. För mig lät det först helt omänskligt att man inte bara ska vara sjuk utan man ska träna för att bli frisk. Men sen förstod jag mer och tankarna gick vidare till hur jag själv mått bättre genom klimakteriet, även om jag inte har kämpat med en cancer, när jag faktiskt har hittat mitt bästa sätt att träna. Och det är absolut inte som innan. Och det kräver lite känsla och självinsikt. Hur som helst. Yvonne är en sjuksköterska som vill hjälpa kvinnor att hitta hälsa utan mediciner. Så välkommen att lyssna. Yvonne Wengström, hjärtligt välkommen till Klimakteriepodden.
Tack.
Roligt att ha dig med. Jag träffades för ungefär ett år sedan på ett event med Bröstcancerförbundet och Cancerfonden som ju var väldigt, väldigt, väldigt energigivande. För då var vi mitt i den här liksom pandemin och nu håller vi på att ta oss ur. Men du och jag ses i alla fall digitalt, så kan man göra ändå.
Ja, idag. Vi hänger kvar lite i den världen i alla fall.
Vi hänger kvar i den världen. Yvonne, kan inte du presentera dig? Du är ju sjuksköterska och i botten och professor neurobiologi och vårdvetenskap och samhälle. Det låter så brett tycker jag. Kan du inte berätta om din resa inom vården och ditt forskningsengagemang?
Jo, men det kan jag göra. Jag har jobbat de senaste 30 åren som avslöjar då hur gammal jag är inom cancervård och började på Radiumhemmet. Ja. 9 tror jag det var, och har jobbat kliniskt som sjuksköterska ända sedan dess, men också varit väldigt nyfiken tror jag och haft ett sug och ett engagemang och påverka och utveckla vården. Jag tror att det har varit min drivkraft, så det har gjort då att jag fick bland annat frågor från de kvinnor jag träffar och patienter överhuvudtaget. Men framförallt har jag engagerat mig väldigt mycket i kvinnor som genomgår behandling för bröstcancer. För jag tycker att det finns så mycket vi kan göra för att man ska kunna må så bra som möjligt under den perioden i ens liv. Så att det är det som har varit min drivkraft egentligen, och väldigt intresserad av symptomlindring och vad man kan göra själv för att må bättre under olika typer av behandling och kirurgi för cancersjukdom då. Och jag började få väldigt mycket frågor kring det här med fysisk aktivitet, och tidigare så var det ju så att vi sa väldigt övergripande att du behöver inte tänka så mycket på det nu, utan du kan faktiskt ta det ganska lugnt under den här perioden som du får din behandling. Men sen började kvinnorna själva, alltså som jag mötte som patienter, ställa mer och mer frågor. Jag kände att jag inte riktigt hade svar på dem. Och jag började läsa på och insåg att det finns ju en hel forskningsvärld, ett helt område där man bara fokuserar på hur kan vi använda träning för att må bättre under och efter avslutad behandling. Så jag började läsa på och fick verktyg och insåg att herregud, det här är ju väldigt mycket man kan göra själv och ta tag i sin situation och påverka och lindra symptom och få bättre välbefinnande trots att man befinner sig i en tuff situation. Och rent generellt så det här är ju Klimakteriepodden, och jag är ju av den åldern också att jag har gått igenom det, och jag märkte ju väldigt mycket själv att det här med fysisk aktivitet faktiskt kan få en att må bättre utifrån de besvären också. Och som du vet, och som jag tror många vet också, så i och med att man får en behandling för bröstcancer, så även om man inte har passerat klimakteriet, så är mycket av behandlingen påverkar ju så att man faktiskt hamnar där, även om man kanske inte har åldern inne. Och det ställer till det, förutom de andra symptomen man får då som en del av behandlingen.
Men när jag tänker på bröstcancerpatienter så tänker jag mycket på det här med att man, precis som du sa, att man ska ta det lugnt, man ska läka och så vidare. Och så pratar ni då om att man så att säga ska träna sig igenom det här för att få hjälp med sina symptom. Och det pratar vi ju mycket om för kvinnor som faktiskt är i klimakteriet i vanliga fall. För det är ju väldigt få av kvinnor som kommer i vanligt klimakterie utan en cancerhistorik. Och framförallt då en bröstcancerhistorik när man måste slå ut de naturliga könshormonerna. Mm. Det är ju väldigt få som faktiskt vill ha eller vill ta hormoner i alla fall. Så jag tänker att hur olika är de här kvinnorna som är under behandling och kvinnor som inte är under behandling, trots att vi alla är i klimakteriet?
Egentligen så är man ju ganska lika hela tiden, för man får ju samma typer av symptom som om du hade varit frisk och hamnar i klimakteriet. Det enda är då att vissa av medicinerna gör ju att symptomen blir mycket kraftigare än vad de kanske hade varit. Men sen är det faktiskt så att även om du har genomgått klimakteriet och sen får den här framförallt behandlingen där man stänger av de naturliga östrogenets produktion, då är det ju så att de får ju ofta lite kraftigare biverkningar. Det finns ju de som inte får några biverkningar alls, men vissa råkar faktiskt ut för att få mycket kraftigare biverkningar än man kanske hade när man genomgick klimakteriet. Och då känns det ju väldigt tufft när man känner att det här har jag ju egentligen gjort och nu så får jag gå igenom samma sak en gång till, fast värre. Så att egentligen så är man väldigt lik, för symptomen är väldigt lika varandra, men de kan vara kraftigare då i och med att man också får andra typer av behandlingar.
Och är de övergående för en kvinna som blir behandlad för en bröstcancer, precis som de är för oss andra? De flesta kvinnor, inte alla, blir ju av med sina klimakteriesymptom efter en viss period i alla fall. Det kan ju variera, men mellan 5 och 7 år är ju något slags snitt. Och 10 år är det många som vittnar om och så vidare. Så att är det likadant för bröstcancerkvinnorna?
Inte riktigt skulle jag säga, och jag tror det här är ju otroligt individuellt, så det är svårt att säga att det finns en mall för hur det här funkar. Men för vissa då som får problem från början med den här hormonbehandlingen som den kallas, vilket inte är helt korrekt, men det är så vi pratar om den. För den här egentligen antihormonbehandlingen då, då brukar symptomen vara värst när man börjar. Och sen så över ungefär den första 3-månadersperioden så planar det ut något. Och sen så kan det vara så att det ligger på en stabil nivå. Men för vissa kvinnor som är väldigt känsliga mot det här läkemedlet eller reagerar kraftigt när de får det här läkemedlet så går det faktiskt inte över. Och det är ju det som vi brottas med idag. Hur ska vi hjälpa de kvinnorna att faktiskt få en möjlighet att ta sig igenom den här behandlingen som samtidigt är så otroligt viktig att man försöker att fullfölja. Men det säger sig självt att om man har väldigt mycket biverkningar så orkar man ju inte med det hur länge som helst. Och de avtar för vissa av kvinnorna inte då under kanske en 10-årsperiod. Och då är det inte så många som orkar fortsätta med den här typen av behandling under så lång tid utan att få någon typ av hjälp. Och läkemedel går inte, som du precis har pratat om, utan då måste man göra andra saker för att försöka lindra de här problemen.
Och berätta, vad finns det då för verktyg?
Ja, det är ju egentligen precis som för vilken kvinna som helst, att det finns saker som triggar igång de här biverkningarna eller de här klimakteriebesvären som man har. Och väldigt vanligt är ju de här vallningarna. Men också muskel- och ledsmärta är en vanlig del av den här behandlingen. Och påverkan på slemhinnor, både i mun men också i underlivet. Egentligen alla slemhinnor. Ögon kan man också ha problem med. Och när det gäller det då så är det vissa triggers. Och det är till exempel alkohol, framförallt rött vin. Ska man försöka undvika. Kaffe triggar ju också igång de här vallningarna. Och när det gäller då muskel- och ledsmärta så är det mest effektiva faktiskt en kombination av någon typ av styrketräning där man liksom får ordentlig kraft i skelettet men också konditionsträning. Så att det vi har sett i forskningen idag just när det gäller pågående behandling för bröstcancer så handlar det väldigt mycket om att göra egentligen följa WHOs riktlinjer för 150 minuter av fysisk aktivitet på medelnivå. Och gärna med 2 styrkepass under den här perioden. För det finns otroligt goda effekter har vi kunnat se på just ledsmärta. Jag vet inte om de som tränar något sådana här regelbundet brukar också säga det. Att jag mår så mycket bättre efter att jag har varit på ett friskis eller något typ av styrketräningspass. För jag känner att jag har mycket mindre i kroppen. Och det här kan då hålla ett par dagar. Och sen känner man att nu är det dags att fylla på lite av den där effekten igen. För man blir lite stelare och får lite ondare i leder och verk på det viset. Så det tycker jag är egentligen precis samma sak som för alla kvinnor som har den här typen av besvär.
Mm. En sak som jag tycker är spännande med den här studien. Ni ser ju då att den här träningen gav goda effekter på tillfrisknandet under själva behandlingen. För det jag uppfattade nu är att det här är ju goda effekter hela vägen. Även så att säga efter behandling. Berätta, när ni gjorde den här studien, berätta hur det gick till, för att jag tänker att man även då liksom verkligen kan stärkas av det här som icke-bröstcancerpatient.
Absolut, jag tänker att det viktigaste budskapet ifrån den här studien vi har gjort är ju egentligen att det aldrig är för sent att börja. Vi kunde ju faktiskt se att för det var ju så att alla kvinnor som tackade ja och ville vara med och delta, det var 240 kvinnor som då lottades till 3 olika grupper. 2 olika typer av träning, en som bara var kondition och en som var kombinationsträning, det vill säga att man gjorde både styrketräning och kondition. Och en grupp som fick råd om att träning är bra men inte någon speciellt stöd att komma igång eller fortsätta träna. Så då var det liksom 3 grupper som man lottades till då. Så testade vi grupperna mot varandra. Och vi kunde så tydligt se, för att det var också det att när vi skulle starta den här studien så var det många som sa, men inte kommer några kvinnor vilja börja träna samtidigt som de har fått sin diagnos och är nyopererade och ska sedan fortsätta. Och vi sa att vi tror faktiskt att det finns ett intresse hos kvinnor som drabbas av det här för att göra det. Och det visade sig att det fanns ett stort intresse och jag tror att intresset har blivit ännu större idag. För nu är det så känt att många studier har bidragit med så positiv kunskap. Så under pågående behandling blev det så tydligt när vi tittade på resultaten 16 veckor efter. För träningsperioden var då 16 veckor. Och då gjorde vi en mätning av styrka och kondition och välbefinnande och tittade på symptom också. Och då var det så tydligt att den här kombinationsträningen av både att lyfta lite tungt eller jobba med musklerna på det viset och göra kondition hade bäst effekt under själva cellgiftsbehandlingen. Sen när vi visade sig positiva effekter av konditionsträningen också. Men det som blev så tydligt var att kvinnorna inte tyckte att det var lika kul som att få göra bägge delar. Så när träningsstudien var färdig så har vi ju följt dem i 5 år. Och då kunde vi ju se att konditionsträningsgruppen, de hade fått blodad tand. De började träna styrka. Och då kunde vi titta när vi följde dem och gjorde en 1-årsuppföljning 1 år efter kirurgi. Nu hade de blivit lika starka som den andra gruppen. Och bägge grupperna tränade på för att de hade liksom kommit in i att det här var någonting som var väldigt positivt. De kände hur det påverkade alla biverkningar och de mådde så mycket bättre. Och vi intervjuade några kvinnor och det var så tydligt att de sa att det var så skönt. Man tappade håret och började se sjuk ut, för det är egentligen då det syns att man kanske har fått en bröstcancer, annars med kläder på så är det ingen som ser att man är sjuk. Då började det handla väldigt mycket om mig som sjuk, men då tyckte de att det var så skönt att de kunde vända konversationen och säga nej, men jag sticker iväg på ett träningspass nu. Så de upplevde att de kände hälsa, de hade hälsa fast de genomgick en väldigt tuff behandling och med allt vad det innebär. Så det kändes otroligt positivt att göra studien bara utifrån det perspektivet också, att det betydde så mycket för kvinnorna. Dels att, såklart att träffa varandra, men också att genomföra de här träningspassen. Och då var det ju så att vissa hade tränat inte en dag i sitt liv. De köpte sina första träningskläder när studien startade. Och vissa hade tränat av och till i perioder i sitt liv och andra var ganska aktiva. Så det var en stor blandning. Och när vi tittade på resultaten så kunde vi då se att den största effekten, det hade ju de som aldrig hade tränat på det här viset tidigare. Där betydde det otroligt mycket. Man kunde se på musklerna väldigt tydligt och de kände sig starkare och gladare och mådde väldigt bra. Och biverkningarna minskade väldigt mycket i de grupperna som tränade.
Ja, det finns ju ingen som helst anledning att tro att det inte skulle vara samma sak för en kvinna som inte gick igenom behandling, tänker jag spontant.
Nej, absolut. Absolut.
Du, fanns det några andra saker som hände med dem? Tittade ni på blodfetter och alla såna här saker? Eller var det liksom fokuserat bara på symptom som var egenupplevda? Nej.
Vi tittade på blodprover, men inte på just blodfetter utan andra aktiviteter i kroppen. Framförallt inflammatoriska reaktioner som man får i samband med både en cancerdiagnos men också behandlingen. Och där kunde vi se att träningen tryckte ner den här inflammatoriska responsen i kroppen på de kvinnorna som tränade på ett väldigt fint sätt, vilket är väldigt bra för när man har fått en cancerdiagnos. Men sen så kunde vi också se att det här har ju väldigt positiva effekter på hjärt-kärlhälsa också, för att de kvinnorna som då tränade, bägge träningsgrupperna, de gick ner i vikt eller bibehöll vikten under behandlingsperioden. Och när man får cellgiftsbehandling och med den illamående medicineringen som är idag tillsammans med kortison, så går man väldigt ofta upp i vikt. Och det är ju inte bra för hjärt-kärlhälsa heller. Och så är det ju vanligt när man hamnar i klimakteriet att många går upp lite grann i vikt. Och jag tror att det dels har att göra med inaktivitet, och det vet vi också att under, när man får en cancerdiagnos, då blir de flesta personerna väldigt inaktiva, så det är inte så många som faktiskt vidmakthåller den fysiska aktiviteten ens med promenader i sitt dagliga liv under behandlingsperioden. Så det är otroligt betydelsefullt att försöka få igång den fysiska aktiviteten, om inte för då i alla fall.
Jag tänker också att det påverkar den mentala hälsan oändligt mycket också. Och det tror jag att vi alla vet, hur mycket bättre man mår om man faktiskt lyckas pallra sig ut på den där promenaden än om man väljer att ligga kvar i soffan. Även som frisk, så att säga.
Absolut.
Men du, jag tänker att man måste ju må väldigt illa till följd av den här kemoterapin och just det här, man hör ju mycket om den här muskelverken och sådär. Och just det, muskel- och ledvärk känner ju många av oss igen som lever med låga östrogenvärden. Vilka effekter är det som man får bäst, så att säga, skjuts av, som ni ser eller har sett i de här studierna?
Jag tänker så här att av cellgiftsbehandling, det påverkar ju en viss del, till en viss del. Men det som är den större boven i dramat för den här gruppen kvinnor är ju hormonbehandlingen, som i mycket större utsträckning ofta ger effekter på just muskel- och ledvärk. Och där kan man se utifrån de träningsstudier som finns idag, och det finns ju 900 träningsstudier som är gjorda på över 50 000 patienter med olika typer av cancerdiagnos, att det finns så mycket evidens idag, eller vetenskapligt bevis för att det här med styrketräning är det som är nyckeln till att faktiskt minska den här typen av smärta. Kondition funkar också, men inte på samma goda sätt som styrketräningen gör.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Det betyder inte att man måste bli elitidrottare, brukar jag säga, utan det handlar ju väldigt mycket om att försöka väva in det här i sin vardag. Och då tänker jag också på det här med utegymmen. Om man ändå är ute på en promenad, så finns de här på väldigt många platser idag. Det skulle man kunna använda och göra några enkla övningar med de större muskelgrupperna. Det finns instruktioner, det är väldigt enkelt. Och det finns extremt mycket idag som ligger på nätet, där man har kortare och längre olika typer av pass. Det kan räcka att köpa några hantlar hem och så försöka komma igång. Och så kan man också jobba med den egna kroppsvikten, men utifrån ett styrketräningsfokus, för att liksom komma igång med den typen av rörelser.
Så egentligen vad du säger är att det är väldigt, vi snackar inte om det här som jag tror att de flesta av oss tänker på, att man måste gå till gymmet och stå där och nöta i flera timmar i veckan.
Absolut inte, utan det är idag så ligger det väldigt mycket för de här kortare, mera högintensiva passen. Vi hade det också i de här träningsgrupperna, så cyklade de i 9 minuter i princip på sin maxkapacitet, alltså nästan blodsmak i munnen. Och de här kvinnorna utförde det här under 6 månaders, eller 6 behandlingar ska jag säga, 6 behandlingars tid. Och man blir ju tröttare och mer sliten för varje kemoterapi eller cellgiftsbehandling man får. Men de klarade det i alla fall. Och sen när vi frågade efteråt, så kunde vi se att just de här 9 högintensiva minuterna, det har de fortsatt med, för det tyckte de var så roligt och utmanande. Och då finns det ju många olika typer av såna här korta högintensiva möjligheter att träna. Så man behöver inte nöta i 45 minuter flera dagar i veckan. Utan göra något som är hållbart.
Och framförallt slipper man gå till gymmet. Det är väl det som jag tror att det är många drar sig för. Hur mycket skiljer sig kvinnor åt då? Går det att dra någon slutsats i? För jag tänker att man har olika fallenhet beroende på lite grann vad man har för historik och vad man är för typ av människa och hur man ser ut och sådär.
Ja, jag tror kanske inte att det bara handlar om det, utan vi förstår ju nu att alla kanske inte är intresserade att haka på och börja träna under en svår period av ens liv. Men det finns någonting som heter window of learning opportunity. När man utsätts för någonting så här existentiellt som att få en diagnos, cancerdiagnos i sitt liv, då börjar man fundera hur man har levt, hur man vill leva sitt liv framåt. Och är kanske mera intresserad av att göra vissa livsstilsförändringar. Och det kunde vi se väldigt tydligt, att det här lärandefönstret tror jag blev väldigt betydelsefullt för många. Att vi kunde haka på när det fanns ett intresse hos kvinnan att göra en livsstilsförändring. Och finnas där och stötta. För att det är också, hur kan man träna när man är opererad, när man får den här behandlingen? Det är också det här huret som är liksom det som är viktigt att knäcka för att man ska våga se på någonting sånt här när man ändå tycker att man är en väldigt sårbar plats i sitt liv. Så det var väldigt betydelsefullt att vi också kunde hjälpa till och använda den här möjligheten när man vill förändra sitt liv till att försöka lära sig någonting som kan vara hållbart i längden. Jag vet att många har fortsatt att träna. Och det känns ju väldigt positivt. Men de var precis som vi alla andra är. Någon har aldrig tränat. Någon har tränat i perioder. Och behöver byta och göra olika saker för att liksom upprätthålla intresset. Alla älskar ju inte att gå till gymmet. Det är ju så vi är funtade. Och alla de kvinnorna fanns representerade i den här studien också.
För jag tänker lite spontant så här, när man har ont någonstans, om jag nu bara refererar till mig själv, när man känner sig skör i leder och man känner att det knakar i kroppen på ett nytt sätt, så då är det lätt att tänka att man gör sig själv illa om man håller på att pressa på. Och ännu mer kan jag tänka då när man går igenom en väldigt slitsam behandling som så att säga påverkar en på massor med olika sätt, både fysiskt och psykiskt, att det liksom bär emot att man ska slita på kroppen från ytterligare ett håll.
Ja, och det är nog den vanligaste utmaningen som jag tror att vi har nu, för att hur ska vi hjälpa kvinnor eller personer som har gått igenom den här typen av behandling till att våga ta steget och börja träna. Om man inte orkar göra det under tiden så får det vara så, men då behöver man kanske stöd efter att behandlingen är slut. Och få hjälp att göra det då istället. Så att det är ju där skon klämmer nu, att vi inom vården inte har utrymmet idag att ta hand om alla på det viset. Men rehabilitering behöver ju alla ha efter att ha gått igenom något sånt här. Så vi jobbar mycket nu med att undervisa personliga tränare. Så nu har vi ett nytt projekt där vi tillsammans med en gymkedja gör det. Och då utbildar vi deras personliga tränare så att de ska lära sig att vad behöver man tänka på när man möter en kund här hos oss som har genomgått olika typer av cancerbehandling. Hur är det säkert för dem att träna? Vad behöver jag veta som PT för att ta hand om och möta den här individen så att de kan känna sig trygga? För jag tror att det är det som är nästa steg. Liksom, att hur ska vi lyckas stödja alla som genomgår behandling för cancer och som blir friska och kommer ut på andra sidan och komma tillbaks till sitt arbete och sitt välmående och något slags nytt normalt liv efter att ha genomgått behandling för sjukdomen.
Jag möter många frustrerade bröstcancerpatienter som tycker att Klimakteriepodden pratar så himla mycket om det här med hormoner och hur fantastiskt det är. Och, ja, jag får inte ens mitt lokala östrogen. Jag vet att man har lättat på den åsikten nu väldigt mycket, att det faktiskt finns lokal hormonbehandling som man även från vårdens sida numera tycker är okej. Och det är viktigt att man håller sig uppdaterad och ser till att man faktiskt får det. Men man känner sig liksom lite som att när sjukdomen är borta så är det så här, ja, men nu är det ingen som tar hand om mig längre. Nu sitter jag här helt ensam och jag mår inte bra. De säger att jag är frisk, men jag är inte frisk för jag är inte samma person. Vad kan du säga till dem?
Ja, jag tror att ett sätt att få, det finns ju ett vårdprogram för rehabilitering som tyvärr inte har blivit helt implementerat i Sverige på ett jämlikt sätt, utan det är lite varierande hur mycket man har jobbat med det här vårdprogrammet beroende på var man bor någonstans, vilket jag inte tycker är klokt. Vi ska ha jämlik vård i Sverige. Men jag tänker att ett sätt att faktiskt få det här att fungera bättre och se till att alla får rehabilitering efter genomgången sjukdom är ju att patienterna ställer krav. Vi jobbar också tillsammans med olika patientorganisationer och försöker få deras hjälp att få dragkraft för att det här ska bli någonting. Och jag vet att det pågår ett arbete på Socialstyrelsen också där man vill arbeta för att det här ska bli bättre för kvinnorna. Men jag tänker också att tyvärr så måste man nästan vara frisk för att vara sjuk ibland. Så det hamnar ju väldigt mycket på individen. Men jag vill nog säga att ge inte upp, utan gå till din kontaktsjuksköterska, din ansvariga läkare som följer dig över tid nu, och kräv att få rehabilitering. För det har alla rätt till. Och ju mer kraven ökar, desto bättre måste sjukvården bli på att ta hand och stödja patienter och få den här typen av hjälp. För det finns i primärvården hälsocoacher, det finns fysioterapeuter och man kan få remisser till det här. Men tyvärr så måste man vara ganska aktiv själv och be om det idag. Mm. Det är inte något som bara kommer av sig själv.
När man som kvinna har gått igenom en bröstcancerbehandling och sen kommer till en gynekolog, om man nu liksom så att säga har kommit förbi vården och man inte längre har kvar sina stödperioder eller personer och sådär, då möts man, har jag förstått väldigt ofta, jaha, men har haft bröstcancer, nej men då kan inte jag hjälpa dig med någonting. Att det känns som att även där finns det en icke-uppdaterad så att säga falang som gör att de inte ens kan få de här lokala östrogenerna som man numera säger är okej.
Ja, tänk om man kunde fixa det. Ja, tänk om man kunde fixa det. Nej, men det är ju så. Ibland så känner jag att det kan ha att göra med att vi är kvinnor. Att vi liksom har inte ställt kraven tydligare på att vi ska få det stöd som vi egentligen vet att vi borde få. Så att jag tror att bollen då ligger hos oss. Men jag tycker också att hälsoprofessionen borde ta ansvaret att vara uppdaterade. Men så som vården ser ut idag så är den ju ganska fragmenterad och väldigt, det finns små speciella, man tittar bara på en del av kroppen i olika settings. Och det blir liksom inte bra att den här kommunikationslänken inte finns. Vi borde ha en mycket bättre typ av uppföljning. Och då måste man ju backa ett steg om man känner att man inte följs längre och gå till vården och börja kräva remisser eller gå till sin husläkare och liksom fundera hur ska vi bäst närma oss det här. För det är som sagt, precis som du sa, att det finns alldeles för stor okunskap ute i samhället. Och jag har också hört det där väldigt ofta.
Mm. Du, jag tänker att om vi pratar lite generellt nu när vi har passerat 45 och vi blir ju äldre vare sig man har haft en bröstcancerdiagnos eller bara inom citationstecken är en vanlig liten kvinna. Du som har jobbat så mycket med hälsa på olika sätt inom vården, vad är dina bästa tips för att bibehålla eller bli vårt hälsosammaste jag i den här, nu trycker jag mig på ett sätt som jag egentligen inte gillar, men i vårt åldrande jag?
Ja, det där är faktiskt en utmaning, tycker jag ju själv också. Men det handlar nog väldigt mycket om att försöka prioritera sig själv i första rummet. Jag tycker nog att när jag tittar på mig och mina jämnåriga kollegor och vänner, att vi är ganska dåliga på, trots att vi kanske inte har barn kvar hemma, att prioritera oss själva. Att ta den där tiden för att gå av bussen tidigare, promenera hem. Måste middagen stå på bordet exakt klockan 6? Inte vet jag. Att vi liksom tillåter oss att fokusera på oss själva. Om det så är en promenad eller en stund för meditation eller yoga. Eller att unna sig det där träningspasset. För att effekten efteråt är ju så extremt bra. Så det handlar väl kanske om att vi behöver sätta oss själv i första rummet och ställa krav på omgivningen och på vad vi kan få för stöd för att må bättre. Det betyder inte att man behöver göra om hela livet och sluta äta socker och kött och allt som spännande som alla människor sysslar med. Men jag tror att någon slags prioritering är viktig.
Mm. Och en sista fråga, Yvonne. Hur ska man veta vad som är bäst för hur man ska få ut det bästa möjliga för sig själv? För jag tänker det här med träningen och styrketräning och sådär. Det kan kännas väldigt, väldigt motigt. Det kan ta emot för vissa medan andra älskar det. Och så att säga, hur långt måste man gå eller pressa sig själv för att faktiskt få chansen att få ut bästa möjliga för just mig?
Alltså, det handlar nog väldigt mycket om att man måste göra det man tycker om. Om det så är att dansa, vissa tycker väldigt mycket om att städa. All rörelse är fysisk aktivitet. Man behöver inte sätta på sig träningskläder för att göra det. Utan det kan handla om att ägna sig åt trädgårdsarbete, ta ut hunden på en promenad, promenera en station istället för att ta tåget hela vägen hem. Det finns så många små saker man kan göra. Och när man börjar göra de här små sakerna så får man lite blodad tand. För det är väldigt skönt när man unnar sig det här. Så jag tror att det kan vara ett sätt att börja. Sen om man hamnar på ett gym till slut så är det ju, måste ju det vara lustdrivet. Annars så kommer det inte bli hållbart. Men det kan också räcka att gå ännu längre promenader. Att liksom lägga in den typen av aktiviteter i sin vardag tror jag är liksom det bästa man kan göra för sig själv. Och till och med promenader lindrar delar av vallningar och sådana saker. Det finns det ju forskning som visar.
Ja, vad bra. Du Yvonne, jag vill också passa på att fråga dig om man vill läsa mer om din forskning, om man vill tänka att man kanske behöver lite kunskap och känna sig starkt med att daska i bordet hos en vårdperson som inte riktigt kanske följer de riktlinjer som du pratar om här. Vad kan man läsa mer och hur kan man uppdatera sig?
Dels så finns det några webbinarier som jag och delar av min forskargrupp har gjort som ligger på Cancerfondens hemsida. Så det kan man bara googla på. Träning och cancer, så kommer det flera av de här webbinarierna upp som vi har gjort. Så det är ett exempel. Sen så finns det någonting som heter fysisk aktivitet på recept. Du kan alltså få ett recept av din sjuksköterska eller läkare. Och det reducerar kostnaden då på vissa typer av gymkedjor för fysisk aktivitet. Och där finns det nu online, kan du också hitta det på, om du söker på FYSS, F-Y-S-S, så kommer de riktlinjerna upp. Och där står det precis hur kan man träna när man har genomgått en behandling för cancersjukdom till exempel.
Ja, vad bra. Toppen, har vi missat någonting som du vill skicka med eller lägga till?
Nej, jag vill nog avsluta med att säga att det är aldrig för sent att börja. Så börja.
Bra. Tusen tack Yvonne Wengström. Det var otroligt värdefullt att prata med dig och jag tror att det är många där ute som uppskattar det här avsnittet som har känt sig lite bortglömda ibland. Och jag hoppas att många av er andra som än så länge inte har fått en bröstcancerdiagnos också känner er stärkta av just det här peppen, för det är aldrig för sent att börja. Så stort tack Yvonne för att du ville gästa Klimakteriepodden.
Tack!
Ja, det var väl skönt med någon som inte talar om hur tungt vi måste lyfta för att det ska ge effekt. Utan att det kan räcka med lite och man kan komma långt ändå. Och det här med torra slemhinnor i underlivet är något som inte går över med tiden, utan tvärtom för alla kvinnor i olika grad. Och inte bara för kvinnor som gått igenom en hormonell bröstcancerbehandling. Så jag vill också poängtera det här med att om du nu haft en bröstcancer så står du inte utan möjlighet till lokal behandling med östrogen. Lyssna gärna på onkolog Dr. Sara Margolin. Hon är på SÖS och var med i avsnitt 77. Gå gärna tillbaka och lyssna på det. Vi har också lagt upp en rad länkar på klimakteriepodden.se med Yvonnes bästa tips som vi talar om. Och jag hoppas att du uppskattar och gillar dem. Dessutom så har jag hittat några andra intressanta länkar som är relevanta. Tipsa gärna en väninna om det här avsnittet. I nästa avsnitt så kämpar vi vidare med upplysning och inkludering. Och ja, vi ska tala om en av de skämmigaste saker som finns. För om du frågar en grupp kvinnor anonymt vad de har svårast att tala om men lider mest av, så kommer ofta samma svar. Kan du gissa vad? Ja, en uppskattad gäst återkommer och vi ska tala om det här pinsamma. Så missa inte det. Tack för nu och hoppas att du är med snart igen. Hej då!
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.